Välkomna till lektion 5. Jag börjar lite innan de sista som jag skriver ut kommer tillbaka. Men jag tänkte, så inte blir något missförstånd. Det var så faktiskt förra året att det satt med att man hade skrivit ut fel tenta. Så tänkte jag vara undanröja igenom. Det är alltså den som står 2005-12-17. För annars kan man känna sig väldigt både förvirrad och besviken efter ett tag. Om man har hört frågorna på, eller svaren till en del frågor som inte överensstämmer med det man har på sin egen tenta. Men det var lite det mest kanske jag tänkte kolla. Vi kan även titta här på första sidan.
Det är lite annorlunda lektion. Men sen jag införde de här för 2 år sedan så var faktiskt... För så här hade inte... Du kan fråga Lena, när du gick här, då hade, fanns det ingen lektion 5 där man gick igenom en tenta. Nej. Jag tror att ni hade behövt det också. För att faktiskt, i alla fall om man jämför förra året med den årskurs när du gick, så var tentaresultaten bättre. Och jag tror att det kan spela lite roll att man har faktiskt en tenta genomgång.
Nej, så att det var mer synd om Lena än vad det är om er. Men kanske också som problemet till kommunen när ni sa att det var ju det var samma år. Hur många skriver sin absolut första tenta nu? Ja, det är väldigt många och det har blivit bara fler och fler. Naturligtvis är att har man skrivit tentor tidigare så vet man ju lite grann hur man kan göra. Framförallt tror man är lite lugnare. Men vi kan väl avdramatisera det här, för att den här tentan är absolut inte svår. Och det kan ni fråga Lena om sen på rasten, att det kommer betydligt svårare tentor senare. Om inte annat på ITKP 2. Nej, men det kommer värre saker. Det gör det. Det här då, det är på allvar. Inga hjälpmedel tillåtna förutom papper och penna. Man ska alltså inte ha någon miniräknare där man har laddat in saker i minnet och... Det är inte det som brukar vara problemet. Men man ska inte ta med kursboken. Det är ju en pedagogisk fråga. På många tentor här så har man kursböcker. Men då gör man frågorna på ett annat sätt. Men det som vi har diskuterat fram och tillbaka här under flera år. Och har ni åsikter i år så finns det ju era kursrådsrepresentanter. Tove och Alexander, att ni snackar med dem.
Om ni har något synpunkt på vad man vill ändra så. Men...
Men det som den här tentan inte innehåller speciellt mycket, det är alltså det man kallar pappersprogrammering. Ni ska inte skriva speciellt mycket kod. Däremot ingår det kodanalys, att det finns kod i frågorna som ni ska analysera och beskriva vad koden gör och hur saker är uppbyggda. Men det här är då på allvar, inga hjälpmedel tillåtna. Och ytterligheten, det är den person som har laddat ner hela kurshemsidan på, eller har en dator med internetuppkoppling. Självklart så får man inte göra så. Så att det räcker med papper och penna och en utvilad hjärna så brukar det gå bra. Skriv tydligt. Det reglerna är så att går det inte att läsa så får man inte poäng. Den här tentan kommer se ut precis som de tidigare. Det är först nästa år det eventuellt blir ändringar på de här tentorna när det blir Bologna-reformen ska införas. Men jag tycker jag vill ha samma, att det blir rättvist och samma typ av frågor. Det är 10 stycken frågor, 50 poäng. Och det här, alla svar ska påbörjas på ett nytt blad. Det här är för lärarens skull, det är inte för er skull. Men lite grann kan det vara för er skull att ta varje fråga på allvar. Besvara varje fråga på ett nytt blad. För att ett vanligt fel när man skriver sin första tenta är att man tänker, ja det här är väl ungefär som man gjorde i gymnasium när man hade ett prov, att frågan man skriver liksom ett svaret på en rad väldigt kortfattat. En del frågor, de första här kan man ju svara ganska kortfattat på. Men varför så här står det på många tentor? Jag är väl inte riktigt lika hård som en del andra lärare, men då kan ni få tentan underkänd om ni inte svarar på nytt blad. Men meningen är att när man rättar att man ska ha olika blad så att man kan titta och jämföra frågan nummer 7 mellan många studenter och titta hur har Ladan svarat där och Ben Sebastian svar, hur jämför man så att det blir liksom rättvis poängfördelning. Så det här är en sak som är mycket för lärarens del primärt, men också för er del att det ska bli en rättvis rättning. För det som jag är mest intresserad av och fortsätta en tradition av, det är att jag har nästan aldrig fått någon som har överklagat min tenta. Och så tycker jag vi ska fortsätta. Så det är ganska tydliga frågor hoppas jag. eller om de inte känns tydliga idag, så ska vi väl försöka reda ut det där. Och ja, vissa frågor kan man tycka är lite grann, men det här är tydligt. Betygsgränserna, det är liksom ingen tjafs om det här. 30 poäng ger betyget godkänt, 40 poäng ger VG. Sen är det så att hamnar man precis under 30 här, så har jag redan infört det som ingår i Bologna-reformen. Att man har två betyg för underkänt. Det kommer på alla era SU-kurser nästa år. Man kan få väl underkänt. Nej. Men man kan få underkänt på det sättet om man ligger nära den här gränsen. För att om man får på den här tentan 11 poäng, ja, då är det ingen snack om. Man måste liksom gå igenom kursmaterialet en gång till och skriva igen. Men får man 28,5 poäng, då skriver jag det också när jag rättar tentan. Då kan man höra av sig till mig via e-post. Så får man en kompletteringsuppgift som man kan programmera sig till upp den här sista biten. Men det ska inte drabba någon av er, för ni ska klara tentan direkt. Har jag tänkt mig. Ja, så ska vi alltså att det här är inte bara att jag vill gå igenom svar på frågorna, så, utan vi ska titta lite grann på hur gör man när man skriver en tenta. Det finns lite tentateknik. En del som klarar många tentor, det är för att de är bra på just att skriva tentor. De är inte alltid bra på innehållet. Fråga nummer ett här är en typfråga. Och här är det liksom inte något jättelångt svar som behövs. Och det här är ju den typ av, vad ska jag säga, glosförhör nästan. Och de här kan man väl ändra. Eller också ändra kan man svaret här. Eller också kan man det inte. Det är svårt att liksom, tror jag, sätta sig och tänka sig fram till ett svar. Det kommer andra frågor sen som provar er, vad ska jag säga, problemlösningsförmåga och hur ni liksom är intelligenta på att resonera fram till svar. Men här är det inte så mycket att orda om. För att ändra, det här är ju typiskt frågor som man, ja, man kan tycka vad man vill om korvstopping. Men vissa grundläggande saker måste man plugga in och lära sig. Ja, Lena, hur kommer man ihåg private? Vad betyder det? Eller vi kan ta hela frågan, förlåt här. Jo, vi börjar med, du sitter först bara helt enkelt. Det är bara ett ordning, köordning. Jag pratar om köer här sen också. Så här är frågan, ett heltal av typen int. Så plingar det till. Nu gör det. Det här såg så undligt ut i början på kursen. Int, jaha, det är int. Deklareras med flera olika modifierare. Modifierare, det är ju, ja, det ser ni exempel på här. Det är alltså de reserverade ord som modifierar variabler. Vad blir det för skillnad för detta heltal om det i deklarationen står? Jo, de här. Och vi börjar med Lena då. Private. Om det står att vi har ett heltal int, och står det private framför. Vad blir det för skillnad om det inte skulle stå private framför?
Det är ju när den bara
lås
inom sin egen klass.
Ja. Så att A här är åtkomst inom den egna klassen. Jag skriver väldigt kortfattat och talar när man på plats. Men det här är ju, det förstår ni allihopa, det här är ju inte essäfrågor. Så man ska inte utveckla på tre sidor vad ordet private och filosofiska idéer om privat ägande. Men åtkomst inom klassen. Vi går vidare till Maria då. Public. Det är ju nästan motsatsen, eller hur? Ja. Åtkomst för alla klasser. Och det är även andra klasser. Det var bra att det kom en fråga från Thor där. Han svarade själv på det, men jag var så stressad emot att jag svarade på några parterna. Men att en sak i Java, det är ju det här paketindelningen som har med modularisering att göra. Det var ju bra att en del av er som har hunnit långt, ni börjar bygga egna paket och paketera hela klasser. Men om man inte skriver någonting, den sån tenta fråga kan ju komma ibland, framför sitt heltal. Då blir det ju paketåtkomst, att alla klasser inom det egna paketet kan nå variabeln. Men när det är public,
då är det verkligen public. Det är åtkomst för alla klasser och även klasser i andra paket. Så att verkligen alla klasser som liksom finns på samma dator kan använda
helt talet. Av den anledningen så är det ju att av säkerhetsskäl så ska man ju vara försiktig när det gäller public på attribut. Så att variablerna ska inte kunna sättas om hur som helst. De där är väl ganska lätta. Det här är svårare, Lada, static.
Ja, jag är inte riktigt klar på det.
Nej, alltså varför ordet är lite problematiskt är att när man skapade språket Java så tänkte man igenom. Och en grundtanke var att nu ska vi låta bli att göra alla fel som jag gjort i andra språk tidigare. Utan det här språket ska vara modernt, bra uppbyggt och så. Men så finns det såna här saker. Och det är att så mycket i språket, i alla fall när det gäller syntax, det kommer från språken C och C++. Och även har lite annan betydelse. Men om du sitter här på tentan nu då och känner lite obehagligt emot nästa helg.
Du måste ju försöka. Vad skulle du svara nu på statistik?
Vi kan
hålla oss till exemplifieringarna. För att en del av de här orden skiljer om det är variabler eller om det är metoder. Och därför har jag bestämt mig att i alla frågor i fortsättningen så exemplifierar. Så att nu handlar det om att det är ett heltal av typen int. Så vi utgår från att det är det här heltalet av typen int. Vårt int x. Vad händer med det här int x om jag skriver static framför? Vilken skillnad blir det? För att den här frågan finns på tentorna i en annan form. Med formulerad av egentligen precis tvärtom. Ja, det blir alltså en klassvariabel, ett klassattribut. För det är alltså inte en metod, det är därför jag var på att hacka på det. För att här står det ju att det är alltså heltalet av typen int.
Ja, det var det. Härligt att du flyttade hit.
Jo! Den här heltalsvariabeln, den blir då alltså en, vad blir den då?
En klassvariabel.
Ja. Heltalet blir en klassvariabel. Och ska vi gå vidare då till Sebastian, det var ju det du vann en bok på. Vad blir det om det inte är en klassvariabel? Ja. För att ibland om ni tittar på tentorna, och det ska ni göra. Grupprummen här på plan 6, de kan man boka via Daisy. Köp med lite gott att käka och dricka och så sätter ni där uppe en 4, 5, 6 stycken. Och så kör ni igenom massa tentor. Och då ser ni att det här dyker upp som en viktig skillnad. Det är liksom... Ja, det blir fel. Det är väldigt bra att känna till de här begreppen.
Men jag känner att de här tre poängen, de har ni ju verkligen inom räckhåll. Det handlar om att man, har ni varit med på undervisningen så tror jag att de sitter ändå. Tvåan här, den blir värd 2 poäng.
För den är lite svårare. Men kanske man går till uppgift 2. Är det något man vill fråga på uppgift 1?
Jag är ju skriven här tentan, så jag vill ju fortfarande tjurskalligt hävda att jag tycker att det är otvetydiga frågor som man förstår. Men vad säger den här första? Är det någonting, vad känns mysko här alltså? Jag tror i och för sig att de konstigheterna kommer lite senare. Men det är upp till er. Det är nu ni har sista chansen att höra er för med saker som verkar undliga. För att jag håller ju med det som när vi pratade lite grann om förra veckan här. Att en svårighet med den här kursen, det är att det är så mycket begrepp man måste lära sig. Och det här är bara några av dem.
Ja, fundera på den här då. För den är värd 2 poäng. Vad blir för skillnad på den här heltalsvariabeln? Vi tar bort och skriver fråga 2 här. Men allt annat är kvar.
även vårt int x. Men om det här heltalet då, int x, de andra modifierarna kan få stå kvar. Men jag lägger till ett annat reserverat ord, det som heter final. Och då, Marcus, en gång till. Nej, då går det inte att ändra här. Bra, final. Då är det alltså finalt. Kanske är dåligt att säga på svenska. Det kan vara andra saker. Men värdet är, går inte att ändra längre. Och om man skulle då beteckna det här på datalogispråket, om man skriver så här, det blir då en. Då blir det, Monica, vad blir det för någonting när det står final framför? Jo, från förut så är det här är ju en variabel. Men när man skriver final framför, vad blir variabeln då? Vi har gjort så på lektioner och du gjorde så i dina labbar när du gjorde cylindervolymsberäknaren, så använder du så här. När man använder pi och bygger en egen. Vi går vidare. Johan heter det, va? Nej. Ja, Daniel. Vad blir det för någonting när du tar final framför? Ja. Nu laddar nu.
Det
ja. Bra, nu slipper du frågor i fortsättningen. Ja, du kan ju känna att kommer det här också känna att kan man då att det blir en konstant. Man kan ju lägga till sen att värdet går inte att ändra till skillnad från på variabler. Man skriver inte jättekortfattat, men att är det något som, om man vill förklara det här enklast och rakt på, så är det att final här, förändringen som det gör, det är att det blir en konstant. Ja, några sådana här frågor är det i början av varje tenta. Ju bättre man är på modifierare och på de här grundläggande datalogibegreppen, desto mer poäng får man. Men det där, de här två, det är en typ av frågor. Det är ganska väldigt raka frågor, väldigt raka svar. Och oftast så är det ju så att ena kan man eller också kan man inte. Vi går vidare här till fråga nummer 3. Det är nu en del knullar ihop tentorna och packar ihop och går hem. Jag tänker att man kan ju läsa litteraturvetenskap på våren istället. Men det gör man ofta onödan och blir liksom rädd för det här. För att farliga kanske med en sån här tenta, men att, jag menar, man får inte vara för snäll när man gör tentor heller. Det måste ju komma en blandad ordning, annars blir inte tentan rolig att göra heller. Men om man gör fråga 1 och fråga 2, då blir det ju ofta så här, pang, pang, pang. Har man läst på bra, man skriver ner svaret och tänker, åh, det här var ingenting att bråka om. Så kommer det här då. Och det är tillbaka till hur tentan är uppbyggd. Att det är alltså inte pappersprogrammering, men det kommer kod som man måste analysera. För att ja, de första åren, det är som det kom faktiskt lite klagomål från andra lärare att gå vidare. Men det gäller inte bara på ITK-linjen, utan alla del. De tycker att studenter nu för tiden är dåliga på loopar och iteration. Så därför är ja, det är min uppgift här att ha det smutsiga jobbet att lära ut det här. Men alltså här kommer en ny typ av fråga. Och om man går vidare då så ska vi se här. Jag kan inte komma ihåg fortfarande vad det heter, men jag känner igen det så väl.
Kilian.
Jo, då är det så här. Hur ska man tänka när man ser den här frågan? Mitt första tips är att här lugnar man ner tempot lite grann. För att det är väldigt svårt att liksom bara titta så här och sen bara smack. Ja, här är svaret. Och så bara skriver man och så går man vidare till fråga nummer 4. För att ett grundläggande råd är också att den här tentan, ni kommer ju ha nästan överdrivet mycket tid. 4-5 timmar. Men en del av er kan ha olika, att ni behöver göra tentan på speciella sätt och få extra tid och så här. Men jag har tagit till nu så att ingen ska behöva känna sig jäktad. Men strunta i det här gamla konstiga beteendet som var väldigt vanligt när jag pluggade, att man ska försöka visa vem som är snabbast på att skriva hela tentan. För att det kan man ju lyckas med. Men om man får ett U sen på tentan så spelar inte det så stor roll att man har glänst med att vara den som lämnar in allra först.
Men hur ska man strukturera upp det här? Om man ser det här, hur skulle du tänka om du skulle lösa det här?
Hur skulle du läsa frågan? Vad står det?
Vi tar det för, den kan jag läsa upp här. Vad blir utskriften för följande, när följande klass körs? Och hur är klassen uppbyggd?
Då ska jag börja med det som jag tycker är lite enklast på att förbättra mitt lilla självförtroende inför att läsa uppgiften.
Det är helt rätt. Så skrev Descartes redan på 1600-talet i det skoldelar metod. Hur ska man jobba när man jobbar vetenskapligt? Börja med det enklaste och värma upp hjärnan. Det är metodsteg 2.
Systematisk print ska vi leta efter. Och det hittar du ganska tidigt då.
Okej, vi tänker så. Så kan man också göra. Jag tänkte bara mer om vi skulle fastna här. Förlåt, du ska få gå vidare. Följande klass, vad blir utskriften? Och hur är klassen uppbyggd? Och då kanske är frågan, vad tycker man är lättast där? Vad som verkligen skrivs ut? Eller att beskriva hur klassen är uppbyggd? För att få, här får man ju mer poäng. För att få alla 6 poängen så ska man beskriva både vad blir utskriften och hur är klassen uppbyggd. Men alltså det är ju inte så dumt som du tänker. Vi kör din modell nu på den här lektionen. Man börjar med det man känner igen. System of print och print även. Nysta vidare då.
Nu när jag sett det så skulle jag väl kanske börja då och sen gå vidare på de olika lumparna som finns skulle jag göra. Och då så hittar jag en while där i alla fall.
Och om vi börjar med liksom petum, vi gör riktigt långsamt. Om man tycker att frågan är svår, då kan man ju liksom gå ner verkligen i ultrarapid och långsamt. Vad skrivs ut här? Kom fram till det först.
Det skrivs ut, jag ser inte riktigt, men det är en stjärna tror jag.
Ja, exakt. Det är en asterisk. Tecknet för stjärna alltså. Och sen, när det står system av printellen, då är det ingenting här emellan. Vad skrivs ut då?
En stjärna.
Här skrivs ut en stjärna.
Och där blir det bara radbyting.
Visst.
Är det 2 wild eller en? Jag ser inte riktigt.
Det är en wild, men det är en får som ligger inne i en wild. Därför är det här är en av de svåraste, eller svårare av den här typen av frågor. Det är alltså nästa 2 loopar, en som går inne i den andra.
Så att ganska tiden skulle bli i alla fall antalet stjärnor skulle variera per rad.
Bra, mycket bra. Har man alltså utsökt alltså. Det var bra att jag bara fick tag i just det alltså. Får man den, då har man grundidén. Då förstår man så här, det här är alltså resultatet. Men sen måste man gå vidare och titta på hur varierar antalet per rad. Damian?
Jag tänkte bara fråga mig, när du frågar hur klassen är uppbyggd, vill du då ha en förklaring av innehållet? Eller ja.
Att det finns 2 heltalsvariabler, att det är en while loop, att det finns en for loop som ligger nästan inne i en while loop. Och att den utskrift som sker, den sker inne i for loopen. Och då kan man, hur skulle du göra då? Skulle du försöka beskriva det först? Eller skulle du reda på, skulle du fortsätta?
Nej, jag skulle då ganska mycket.
Ja, jag tror
det. Jag visar att det finns 2 heltalsvariabler.
Ja.
Och sen skulle jag förklara vad while-loopen gör kort och sen om for-loopen är relevant.
Om man ska försöka låta hjärnan gå igenom här och följa den här, man spårar koden. Är det någon som skulle införa något annat? Första grundregeln ska man till exempel, var snäll mot dig själva. Det skulle jag alltid vara. Gör det så lätt som möjligt för dig själva. Vad skulle man kunna göra? Och det är absolut inte fusk, utan om man har de här, det som tillåtna hjälpmedel, papper och penna, vad kan man göra?
Man kan skriva ner varenda steg i loopen.
Bra! Det är du som ska bli kodanalytiker, det märkte jag redan tidigare. Men visst, absolut. Precis som att när vi har gått igenom de här saker, har ju ofta haft ett, man gör ett virtuellt minne kan vi så kalla, men man gör ett pappersminne för frågan. Så att de här 2 som finns här, int i, skriv upp dem på ett separat papper. Och skulle den här, ja är det struntar vi, det här är viktiga. Int i är 5. Och int x är 1. På det här frampappret, och det ska ni inte lämna in till mig. Jag är tycker det är jättetråkigt att läsa CAD-papper. Och när man sitter och rättar kanske 100 tentor så blir man inte så glad om man upptäcker det. Men för er egen skull så ska ni ha det här. Så att om ni har här, vi kommer ner till den första Y-loopen. Kan vi se hur Mette är som sitter sen, eller hur? När vi kommer hit, Mette. Y. I är större än 0. Och då har du hela tiden, för varje varv, så kollar du på ditt klasspapper. Om det står här att I är 5, är villkoret sant eller falskt? Bra, det är ett bevis på att man måste stå och träna sådana här många gånger. Vi går upp till bakom mätare som sitter där. Är det sant eller falskt?
Det är sant.
Ja, förklara för mätare varför det är sant. Ja. Så att de här grundläggande bodska villkoren, jag har tjatat jättemycket om bodsk algebra, kanske skrämt en del av er för bodsk algebra för framtiden. Men alltså, ska man lära sig att nysta upp och läsa kod? Det här är väldigt grundläggande att man kan liksom lista, eller man måste komma fram till, är det sant eller falskt? Och så tror jag att de här två bodska värdena, sant eller falskt, det är det som styr väldigt mycket. För att om det är sant, vi går vidare till nästa person. Vad ska vi naturligtvis, vad blir nästa steg i koden?
For-loopen.
Ja, och då är det så att för varje varv i Y-slingan så kör vi hela for-loopen. Gå vidare och ta, vad blir första utskrift, första varvet i for-loopen? För att om du kollar, det kommer ett nytt villkor. J är mindre än X.
J är 0 där från början.
Ja.
Och X är 1.
Och då är det alltså,
då lägger vi till, får ge en 1 till, lägger till plus plus.
Nej, det gör du sen. För att du, första varvet, man kollar villkoret och sen går man ner och kör här. Och du kan fortsätta, vad är utskriften?
En stjärna.
Ja, då tar vi utskriften här. Och sen är det ju det som, vad har du berättat? Var det Ladan som hade det, va? Att när det var någon annan, att det blir tomt, när det var Kirjan. Det där blir en radmatning. Ja, vi går vidare. Nästa kille där. Vad händer här i plus plus och plus plus x? Vad ska jag göra för något? Om man tycker att de här är jobbiga, då är det ännu större anledning att ha ett kladdpapper. Man kan ha två kladdpapper. På en del av kladdpappret, där uppdaterar man värdena. Och på andra delen av kladdpappret, där skriver man utskriften så här, vart efter.
Eller att vi ser att man minskar varje på fem.
Ja.
Och.
Ja. Svårare är det ju inte alltså. Ja, säg det en gång till. Högt och tydligt. Ja.
Jag skriver på tavlan samtidigt. Minska värdet på i med 1. Det är jättebra. Då blir det 4.
Ja.
Och öka för x med 1. Då blir det 2.
Ja.
Utmärkt. Är vi klara på första varvet? Och när vi går upp och tittar här på vad i är större än 0. Vi tar det här med Vig, du som kommer sen. Är det sant här nu att i är större än 0? Ja. För att i är ju 4. Så det är sant. Så då går vi över till Sanna här. Berätta hur for-loopen beter sig andra gången. Nu har han har en liten hand i vägen här. Om J nu i sitt nya utförande är 2. Är villkoret sant? Är J mindre än x när vi kommer in i for-loopen? Sa jag något tokigt här? J blir när vi kommer till fårlopen. Det initieras, det blir noll alltså.
Ja.
Det är sant. Ja, ska du prova det på? Vad blir utskriften då? Kirjan har redan berättat att det blir en stjärna och en radmatning för varje varv. Och om den här loopen ska köras då så att så länge som J är mindre än X och ökas med ett varv för varje gång. Berätta, vad kommer hända? Ja. Ja, så här går man igenom då, och då ser man ju då att om det här huvudvillkoret här uppe är i är större än 0, så blir det ju att vi för varje gång här minskas med vi kanske ska ta en detalj så det inte blir någon missförstånd där, för att få loopen ja.
Jag förstår inte
varför det blir
två stjärnor. Alltså...
Ja, då tar vi det igen. Varför det blir två stjärnor. När vi kommer in här för andra gången i fårloopen, då är det så att J sätts till noll. Det är så vi börjar. Vi skriver ut det. Bättre om vi går ner i likguldterapi. Jo, när vi kommer in i fårloopen här. Det första som görs, vi repeterar hur en fårloop, det kan komma en sån fråga också. Hur är en fårloop uppbyggd? Och det är jättebra om man lyssnar nu. Jo, den första delen är en initieringsdel. Varje gång som vi gör ett nytt varv i vajlslingan här, då kommer vi till fårloopen. Och vi sätter den här J till 0. Sen kollar vi, är J mindre än X som har ökats här en gång till? Så att X har blivit 2. Ja, det är sant. Gå ner här och skriv ut en stjärna. Det ingår i fårloopen. Jag skriver ut då den första stjärnan. Gör vi där. Och i och med att fårloopen har inga inslutande avgränsande målsvingar, då är det här som görs. Sen går vi upp. J++. Ska lägga in mitt på klappappret ett J också. Så att int J är ju från början 0. Det blir det varje gång vi kommer in i fårloopen. För den initieras här till 0. Men när vi har skrivit ut första stjärnan, då är det så att då ökar vi den med J++. Och då blir den kvar in. Vad blir J då? 1, ja, visst. Karin kör vidare. Då går vi in och kollar villkoret. J är mindre än X. Och nu börjar ni förstå att det är väldigt bra att ha den här klappappret. Jämför. Är J mindre än X? Ja, då är det sant. Och då ska vi alltså... Om det är sant i fårloopen, då ska vi... Jo, när det är sant villkoret här, då ska man köra ett varv till. System out print LN. Det är samma lilla trevliga stjärna som kommer fram igen. Då går vi upp. För att när fårloopen har gjort sitt varv här. Det är bara ett väldigt kort varv, en enda sats. J++. Vad blir J då, Karin? Ja. Jag byter färg för det är svårt att se det gröna här. Efter förändringsdelen som är där, då går man in, vi kollar villkoret. J är mindre än X. Vi fortsätter med Karin. Är det sant eller falskt? Ja. Och då blir det inga mer stjärnor, utan vad är nästa sak som kommer ske? Då bryts fårloopen. Vad är nästa grej vi gör? Ja, men glöm inte bort det här bara. Ja, vi gör en radmatning här. Så att då är den här raden av utskrift klar. Och berätta för mig, vad blir de nya värdena då? I minus minus, vad ska i bli?
3.
Ja. Och x blir?
3.
Bra. Jag tror vi ska gå vidare, för det här är nog, det här är nyttigt att träna på. Det är det. Så att jag flyttar mig till höger om Karin. Så får du göra nästa på nästa varv här. För att när det är slut här, då går vi upp hit igen. Why? I är större än 0. Är det sant eller falskt?
Falskt.
Något?
Falskt.
Vi ska se om I är större än 0. Då får vi ta kvällpappret. Det står 3 här.
0 då. Är det större?
Ja, då måste det vara...
Sant.
Ja. Och så går vi vidare till... Du vet ju också Marcus, eller hur? Vad blir forloopen om du fortsätter? Vad blir nu utskriften? Vi kommer in för att J... När vi kommer hit igen. Vi börjar ju om på noll. Forloopen initieras igen.
Ja.
Ja, ska du berätta? Vad händer sen i forloopen? Det är det första som händer. Vad händer sen?
Jag kollar om J är mindre än X.
Ja, är det det?
Ja.
Ja. Och då är det sant. Och då kommer det här utföras. Så att det är ju en stjärna som kommer skrivas ut här. Men Marcus, när det är klart då, då går vi upp här igen. Och vad händer i forloopen som ett första steg efter första utskriften?
J1.
Ja, det var J1. Och sen då, kolla villkoret. Är det sant eller falskt?
Sant.
Och vad händer då?
Skriver ut en ny stjärna.
Ja. Sen går vi ner, sen är det klart, då går vi upp och det är förändringsdelen igen. Ja. Är det sant eller fast då?
Det är J mindre än X, var det sant?
Ja, så vad blir resultatet?
Stjärna till.
Så ja. Och sen går vi upp förändringsdelen igen. J blir ju 3. Och då... är det faktiskt intressant längre. Därför att 3 är inte mindre än 3. Sanna kom undan för billigt här tror jag. Berätta, vad händer sen då? Forloopen bryts. Vad sker på de här 3 raderna? Ja, och även en... Ja. Nya värden för I då är ju 2. Och nytt värde för x, det ökar ju med. Det är 4. Och det fastnade själva, börjar man bli trött efter en stund på en tenta, eller man kan bli trött av att stå här fram också och prata hela tiden. Då är det otroligt bra att ha det här. För att gör man allting i huvudet, det börjar, kan det ju lätt att det börjar spinna sådär obehagligt om man bara tappar bort sig och måste börja från början. För att, eller hur Annika, nu är det väldigt lätt. Nu har vi de här värdena. While i är större än 0, är det sant eller falskt?
Sant.
Det är ju sant. Och då går vi ner till forloopen. Vad är det första som händer i forloopen? Ja, bra. Det är viktigt att man förstår det, så man inte tror att det bryts på grund av att i behåller sitt värde i vissa lägen. Ja, i forloopen då, j är mindre än x, sant eller falskt?
Sant.
Vad händer då? Ja. Sen går vi upp tillbaka igen. J++. Ökar vi i igen. Ja, Annika, är det sant eller falskt då?
Ja.
Och det blir ju en... Ja. Och vi går tillbaka. Ökar i med. Här kan man ju alltså, vi får bestämma själva. Vill man på den säkra sidan så kör man igenom allting. Men man kan ju börja se mönstret nu. Vad är det som kommer ske här? Vad tror du Annika? Vad skulle du kunna våga göra en kvalificerad gissning på att det här varvet? Ja. Och det beror ju lite grann på hur ont om tid man har på tentan eller så. Men...
Eller om man känner sig säker på att man har verkligen detekterat mönstret.
Ja, är det slut här nu tänker man då? Eller ska vi, om man behöver, fråga sig vidare? Vad säger Micke här nere då? När vi kommer upp nästa gång. För att efter man har skrivit ut 4 stjärnor förresten kan vi ta den fjärde. Och nu kommer ni hit radmatningen. Vad händer här då? Berätta. I plus plus och plus plus 6.
Minskar värdet med i med 1 och ökar värdet med.
Ja. Så att i blir nu 1. Och x blir 5. Ja, här uppe då. Är i större än 0? Mm. Ja. Ja, då blir det ju ett varv till. Berätta då, för då har du verkligen förstått det här. Vad kommer hända när vi kommer ner till fårloopen här?
Ja, då ska du en helt
stjärna då. Ska vara noga så är det allra första då att J sätts till 0 igen. Och sen så är det att loopen, den går ju så länge som J är mindre än X. Och om X nu är 5... då blir det ju 5 stjärnor som skrivs ut. Vi går vidare till Marcus där uppe. Om vi kommer ner här sen och när de 5 stjärnorna är utskrivna, vad händer sen här?
Jag minskar i med 1 och ökar x med 1 och stabiliserar den. Medan i är större än 0.
Ja. Nej, det är falskt. Så då bryts ju while-loopen. Ja, vad händer sen då, Marcus?
Ja, den kör inte igenom for-loopen, alltså den avbryter väl.
Ja, det är klart helt enkelt. Ja. Även main är klart. Så att den här utskriften, den är inte bara vacker, den är rätt också. Men självklart så är den här frågan rätt ordentligt mycket svårare än de 2 första. Och när man har fått till det här kan man tänka så här, vad skönt, nu måste jag vidare. Det här var en hemskt plågsam fråga. Det här vill jag inte se mer. Men då är det ju så här, ett vanligt fel att få poängavdrag här. Det vanligaste vågar jag påstå. Om jag ska ge ett tips här på tentan. Hur man oftast förlorar poäng och helt i onödan och sen blir arg och ibland liksom skickar mejl och säger så här, jag har gjort det bra här. Men att man måste läsa frågan, det tror jag är det vanligaste misstaget. Och då står det så här, vad blir utskriften när följande klass körs? Och sen står det, och hur är klassen uppbyggd? Och då får man ju svara på hur klassen är uppbyggd. Ska vi gå lite vidare uppåt här? Du som sitter längst ut på den här raden. Där. Hur skulle du beskriva med egna ord? Hur är klassen uppbyggd? Ja. Och man kan ju ta faktiskt rad för rad. Vi tar varsin, vad säger du första raden? Vad kan man säga om den? Ja, det är en klass som heter fråga 3 och den är publik. Nästa person, vad kan man säga om det som kommer här sen?
Den har en mejlmetod som programmet startade.
Ja visst, man kan inte bara skriva att det är en mejlmetod utan man gör så att man säger att den här metoden måste faktiskt finnas. Då går det att köra klassen. Och sen då Heidi, vad kommer det sen? Det är alldeles utmärkt. Och sen det som är kvar då. Ja, vi kan gå vidare. Nästa person. Vad kommer man hit till? Ja, hur skulle du beskriva vad som kommer sen?
Ja, det är väl Malfans med argument. Eller
ja, det är en while loop med ett villkor.
Villkor.
Det är så som man ska beskriva. Och nästa person, inne i while-loopen, Caroline, då kommer jag. Ja. Och sen då, Dennis? Nu kan du verkligen få chansen att visa upp till det.
Ja.
Vad gör hela fålopen? För att beskriver man det, då är ju liksom, det är ju riktigt så här. Ja. Nej, om du ska beskriva då det som eller ta hela innehållet i vajslingan, två loop plus det här. Så länge som i är större än 0, så för varje varv så kör man den här tvåloopen där man börjar med att sätta j till 0 och sen kollar att så länge som j är mindre än x så ska man göra vad? Ja, man skriver ut en stjärna och sen plussar man på med 1. Och sen när tvåloopen i varje varv är klart, då är det de här tre sakerna kvar. Och vi går vidare. Det är Madeleine här. Om du skulle få det på tentan, vad ska du de här tre raderna, hur skulle du beskriva dem då? System of Printellen i alla fall. Det borde du.
Ja, det är rad där.
Ja. Och i minus minus i, det är?
Det är minus
ett. Ja. Ja. Så att man minskar ena variabeln och ökar andra variabeln. Så mycket mer behöver man inte skriva. Men det här vågar jag på så kanske är den jobbigaste frågan på den här tentan. Så därför tycker jag passar ganska bra om vi tar rast nu. Jag tror vi behöver det. Men först innan vi tar rast, för den här frågan brukar alltid komma. Att om man sitter och tränar tentor på egen hand och sen så kan man inte följa hela loopen. Men självklart testa er själva och gör några, det finns gott om sådana här frågor. Och då är det så att om man inte förstår vad det blir för utskrift och undrar vad blir det egentligen för resultat, hur kollar man det? Ja, Sebastian. Ja visst. Det är lite viktigt att förstå det. Att om man inte kan analysera det här på pappret och följa det här under utskriften, man känner sig helt förtvivlad och tänker så här: oj, är det något fel på mig? Jag kan inte förstå det. Men då kan man börja nysta i andra änden, så det som Sebastian säger, det är så man gör. Då tar man den här koden, och den här är direkt körbar. Limma in det här i en fil, spar ner det som en klass som heter fraga3.java och kör den. Så ser ni att det här är faktiskt, jag har inte stått här och ljugit nu de senaste 25 minuterna, utan det här är sant, det är så. Och får man då reda på utskriften, då kan man ju det som, på nästa kurs kommer man prata om reverse engineering. Att man börjar i andra änden och nysta upp saker. Därför att det kan kännas lättare eller ett sätt att lösa ett problem. Ja, 10 över då, så syns vi här igen.